Nåd være med dere, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra Lukas evangeliets 8. kapittel, fra den 4. versen. Det er liknelsen om såningsmannen. Når mycket folk samlades og man kom ut til honom från stad efter stad, talade han till dem med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det växte upp vissnade det bort, för det fick ingen fukt. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord, och det växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: Hör, du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad liknelsen betydde. Han svarade: Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå. Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men de saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är det som hör ordet, men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar, och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta, och uthålligt bär frukt. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus berättar en liknelse som vi brukar kalla liknelsen om såningsmannen. Men berättelsen handlar inte egentligen främst om såningsmannen, utan den handlar egentligen mer om sådden, om fröna som han sår ut. Sådden ger olika resultat beroende på var fröna landar. Så vi skulle egentligen lika gärna kunna kalla den liknelsen om sådden. När vi läser den här liknelsen som Jesus berättar, så börjar vi kanske bli oroliga för vilken sådd vi tillhör egentligen. Är vi sådden vid vägen, eller på den steniga marken, eller bland tistlarna, eller är vi sådden i den goda jorden? Ja, liknelsen, den ger ju oss tillfälle att rannsaka oss själva. Det finns ju stunder i våra liv där vi verkligen har trasslat in oss bland tistlarna. När vi trasslar in oss i synder. När vi har svårt att rensa bort ogräset i våra liv. Ja, givetvis finns det ju ständigt ogräs att rensa bort, så att vi kan bära ännu mer frukt. Men Jesus förklarar att sådden i den goda jorden liknar sådana som hör ordet. Och nu har vi samlats ännu en gång för att höra ordet. Det är något vi gör ständigt, gång på gång. Så den som tror på Jesus och lyssnar flitigt till Guds ord behöver inte vara orolig. Den som tror och lyssnar tillhör den goda jorden. Och det har vi bara Gud att tacka för. Det är Gud som har sått ett frö i våra hjärtan. Det är Gud som rensar bort ogräset med lagen, och som vattnar oss med evangeliet. Det är Gud som ständigt, gång på gång, samlar oss kring hans ord. Så vi är i den goda jorden, men det är inte något vi ska börja ta för givet. Vi är inte i himlen än, där vi är trygga för alltid. Det är inte skördetid än, utan vi lever här i världen, mitt bland alla de faror som Jesus varnar oss för i dagens text. Tistlarna, den steniga marken och vägen. Det vill säga bekymmer, rikedom, njutningar och djävulen. Vi ska inte börja tro att dessa faror endast gäller de som inte är i den goda jorden, utan dessa faror finns ju runt omkring oss. De är ett hot mot oss så länge vi är kvar här i världen. Så vi behöver vara vaksamma. Paulus skriver till korintierna: därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Vi är i den goda jorden. Men det är viktigt att vi förstår vad som behövs för att vi ska fortsätta vara i den goda jorden. Och nu kommer vi till någonting som jag tycker är viktigt att prata om. Något som är viktigt för alla kristna att förstå. Nämligen, varför ska vi gå till gudstjänster? Varför ska vi gå till kyrkan? Varför ska vi tillhöra en församling? Ja, vad är den enda rätta anledningen till att göra det? Ska vi göra det för att andra människor ska bli nöjda med oss? Nej, vi behöver gå till gudstjänst för att höra Guds ord. Med andra ord, vi behöver göra det för vår egen del. Det kan låta själviskt, men det är egentligen så enkelt. Det var precis som Maria som satt och lyssnade på Jesus medan Marta höll på att sträva hemma, när hon egentligen hon också borde sitta och lyssna på Jesus. Maria, man kan tycka att Maria var lite själviskt. Som satt där och inte hjälpte till. Men hon gjorde det som var nödvändigt där och då. Hon gick till Guds tjänst kan man säga. Din tro och min tro behöver andlig näring. Den behöver vattnas. Annars kommer tron att vissna. Och till slut att dö om den inte får någonting mer. Precis som en död planta på en torr åker. Ifall vi inte förstår det här, ja då blir det svårt att förstå vad syftet är med att gå till Guds tjänst. Ja, då måste man hitta på andra anledningar. Ifall man växer upp i en kristen familj, ifall man växer upp i en kristen församling från det att man är barn, ja då blir det ju naturligt att man följer med till Guds tjänst, att alla följer med, hela familjen. Ja, för föräldrar kan ju inte lämna sina små barn ensamma hemma. Det hade ju faktiskt varit oansvarigt. Men ifall man växer upp med vanan att följa med till Guds tjänst från barndomen, då finns det en utmaning för barnen och ungdomarna. Och det är att förstå, varför är det viktigt för mig att gå till Guds tjänst? Här har vi som föräldrar och vuxna en viktig uppgift. Jag har en uppgift att förmedla till barnen varför det är viktigt att gå till Guds tjänst. Vi har en uppgift att vara inbjudande, att bjuda in dem med evangelium. Ifall ett barn börjar bli osäker och börjar undra, varför ska jag följa med? Vad är poängen egentligen? Då kan du som vuxen säga, kom och var med. Så får du höra om Jesus. Vi vill att barnen ska få höra evangeliet om sin frälsare. Ja, barnen behöver det lika mycket som oss vuxna. Så låt oss bjuda in barnen och uppmuntra dem att följa med på gudstjänster och på söndagsskola. Utan att vara lagiska. Utan att ställa fram det som ett måste eller som ett krav. Framförallt så ska vi undvika att säga någonting i stil med kom och var med nu annars blir jag besviken på dig. Eller om du inte följer med så kommer de andra att fundera varför du inte kommer och vad ska jag då säga? Det blir besvärligt för mig. Vad kommer då barnet att tänka? Då kommer det väl att tänka, okej, jag följer väl med då, annars blir mamma och pappa besvikna på mig. Och alla de andra kommer att börja fundera på varför jag inte kommer. Så jag följer väl med då, antar jag. Men då har man inte alls förstått varför det är viktigt. Då har man fel anledning att gå till kyrkan. Ifall man tänker så, då har man ingen rot. Då är man som ett frö på en stenig mark. Nej, istället så ska man tänka, jag behöver gå till gudstjänst för min egen tros skull. Min tro behöver få höra om Jesus. Jag vill komma till gudstjänster för att få höra evangeliet om min frälsare som har levt och dött för mig och uppstått för mig. Så gå inte till gudstjänst för att andra förväntar sig det av dig. Nej, gå till gudstjänst för att du vill höra Guds ord. Hör du som har öron att höra med, uppmanar Jesus. Ja, i Bibeln finns många uppmaningar om att höra Guds ord. Men är det inte också bra att läsa Guds ord? Varför finns det inte också sådana uppmaningar att läsa? Ja, nu får vi komma ihåg att det inte alltid har funnits lika god möjlighet att läsa Guds ord för alla. Utan spridningen av Bibeln, det var ju någonting som verkligen tog fart genom boktryckarkonsten just innan Martin Luthers tid. Så det har ju funnits hundratals år kan man ju resonera, men det har ju ändå funnits väldigt lång tid innan dess när vanligt folk egentligen var nästan helt beroende av att komma till kyrkan och höra predikan. Och det vill vi ju fortsätta uppmana till. Men när vi läser uppmaningar i Bibeln om att höra Guds ord, ja, då kan det ju förstås lika gärna tillämpas på att läsa Guds ord. Huvudsaken är att vi får ta del av Guds ord, antingen genom att höra eller läsa. Men det finns ju också den här bilden om att själen eller tron är som öron. Tron har öron som vi lyssnar med. Och det gör vi ju antingen vi läser eller lyssnar till någon. När man läser den här liknelsen om såningsmannen så kanske man börjar fundera lite. Är inte såningsmannen lite väl slösaktig? Varför kastar han utsädet så att det till och med hamnar vid vägen? Borde han inte vara lite mer noga med utsädet? Och på samma sätt skulle kanske någon resonera om Gud också. Varför förkunnas ordet för alla människor egentligen? Är det inte bortkastat att slösa med det på sådana som inte vill lyssna? Ja, såningsmannen och Gud har någonting gemensamt här. De är generösa. De är frikostiga. Ja, om Gud så står det ju i Romarbrevet att hans nåd är överflödande. Hans nåd flödar över. Det finns mer än nog av hans nåd. Den räcker till alla människor. Ja, och om det hade funnits ännu fler människor än alla människor, så hade det räckt ändå. Ja, när det gäller evangeliet så är det bättre med för mycket än för lite. Det är precis när man vill bjuda någon på middag. Vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända, det är inte att man lagar för mycket mat så att det blir rester över. Nej, det värsta som kan hända, det är att man lagar för lite mat och att gästerna inte får äta sig mätta. Samma sak med evangeliet. Det värsta som kan hända är inte att vi predikar eller delar för mycket evangelium. Att vi slösar med det på människor som inte vill lyssna. Nej, det värsta som kan hända är snarare att vi delar för lite evangelium och att några inte får höra det. Det kan ju vara bra att vara sparsam när det gäller jordiska saker. Men när det gäller det andliga, när det gäller att så ut Guds ord, så ska vi inte vara sparsamma. Såningsmannen, han vet inte på förhand var det kommer att växa som bäst. Det kan vara svårt att säga det exakt på förhand. Och när man odlar, ja då kan man ju bli förvånad ibland över vad som växer bra och vad som växer mindre bra. Man kan kanske innan tänka, nej det där kommer nog inte att bli någonting. Men så växer det bra ändå. Medan annat som man hade stora förhoppningar till istället blir en besvikelse. Så man vet inte aldrig riktigt på förhand. Därför är det viktigt att så generöst och att så överallt. Ja, det finns ju ett bibelställe som heter den som sår sparsamt får också skörda sparsamt. Det är bättre med för mycket än för lite. Och på samma sätt är det med evangeliet. Låt oss be. Käre Gud, tack för att du har sått ett frö i våra hjärtan. Fortsätt att rensa bort ogräset från oss med din lag och fortsätt att vattna oss med ditt evangelium så att vi kan växa och bära frukt precis som en planta. Amen.